reportaget.
Kjell Melander heter jag. Jag är överläkare och invärtesmedicinare och hjärtläkare på medicinkliniken Kalix sjukhus sedan många år tillbaka. Jag har väl blivit inbjuden hit för att jag ska prata om hjärtsjukdomar till att börja med. Så att, tänkte vi, kan vi prata lite grann om hjärtsvikt?
Ja, vad är det för någonting? Det låter läskigt.
Enkelt uttryckt så kan man säga hjärtsvikt är det tillstånd när hjärtat har blivit försvagat. Det vill säga en hjärtmuskel som ska arbeta men av någon anledning tappat sin styrka. Jag brukar likna det här vid att så länge vi lever ska hjärtat pumpa. Och det är ett arbete. Det här arbetet kan man säga utförs då av fyra gubbar eller kvinnor eller vad som helst som bär en låda full med stenar. Var och en står i varsitt hörn av den här lådan. Och i den här lådan finns det stenar och det ska det bäras genom livet. Ibland är det uppförsbacke när vi tar i och då blir vi anfodda. Och ibland så är det nedförsbacke och det glider och då är det lätt. Då tar vi igen och så vilar. När man får hjärtsvikt då är det enkelt och lite larvigt sagt att en gubbe eller två eller i värsta fall tre faller bort. Men du har kvar samma låda som ska bäras. Och alla har vi burit någonting tillsammans. Och vi vet ju att om vi är fyra som ska bära en börda och en faller bort, då blir vi tre kvar. Ja, då kommer vi att kanske under en tid orka med på samma sätt. Men vi kommer snabbare att bli tröttare. Det vill säga vi kommer ha lättare att bli anfodda. Vi kommer att bli tröttare tidigare. Vi kommer få högre puls. Att vi får liksom kämpa mer för samma jobb som gjordes tidigare av flera personer. Och har vi tur med vår hjärtsvikt så är det bara kanske någon som har fått en liten stukning på foten. Eller bara lite grann sådär så att då går det ganska bra. Det är läker. Men många gånger så kan ju den här hjärtsvikten vara permanent. Det vill säga vi kommer inte kunna ersätta den här skadade personen utan det kommer permanent ha fallit bort. Och då är det de här tre som finns kvar eller två som finns kvar. Och vad kan vi då göra? Ja, vi kan försöka stärka de här personerna som bär den här bördan. Så att de blir starkare, det vill säga vi ger hjärtstärkande läkemedel. Och det andra det är ju att vi försöker minska på bördan. Man lyfter ut ett antal av de här stenarna som finns i lådan. Till exempel om vi liknar stenarna vid ett högt blodtryck. Att man tar dem, sänker det höga blodtrycket så får hjärtat arbeta mot ett lägre blodtryck och då blir det lättare. Vi har ganska mycket knep för att försöka åstadkomma att hjärtat ändå kommer att orka med. Och skälet till att man gör det här det är att hjärtsvikt är inte något hälsosamt tillstånd. Det kan vara dödligt och det är en hög dödlighet om man blir svårt sjuk i sitt hjärta. Och det har en högre dödlighet än väldigt många cancersjukdomar. Men det har inte samma klang att drabbas av en hjärtsvikt som att drabbas av en cancer. Vi vet att drabbas vi av cancer så då måste man ju åtgärda det, annars dör vi. Men samma sak gäller vid hjärtsvikt, att om vi inte behandlar det så kommer vi att ha hög risk att försämras. Sen så är det en mycket, mycket hög dödlighet. Och i vissa fall så är ju dödligheten att hälften dör inom ett år om man inte får bra behandling. Och det yttersta det är ju att man byter hjärta och att man får bli hjärttransplanterad på grund av sin svåra hjärtsvikt där inte medicinerna kan hålla det i schack. Men det är ju en minimal mängd av alla de som är drabbade av hjärtsvikt som kommer att få ett nytt hjärta. Så att vi måste ju, de allra, allra, allra flesta, där måste vi ta och försöka ställa diagnos. Dels hitta att människor har drabbats av hjärtsvikt. Vi försöker också se på vad den bakomliggande orsaken kan vara. Kan det vara någonting som, om vi rättar till det så försvinner hjärtsvikten? Eller är det så att det är att försöka lindra symptomen? Och sen så ska vi sätta in behandling och så ska vi utvärdera behandlingen och se och på det viset gå vidare. Så att det finns mycket att göra. Och utvecklingen har ju varit fantastisk inom det här området. Att när jag läste på 80-talet till läkare så fanns det fruktansvärt lite man kunde göra. Men ifrån slutet av 80-talet och början på 90-talet så började det komma läkemedel som dramatiskt förbättrade prognosen för de som är drabbade av hjärtsvikt. Och sen dess så har det kommit flera undersökningar, nya läkemedel och varje gång som man har kommit med en ny läkemedelsgrupp så har man då förbättrat utsikterna för den som är drabbad av hjärtsvikt. Dödligheten i hjärtsvikt har ju minskat dramatiskt. Problemet är många gånger att om vi inte upptäcker det i tid att man kommer in för sent, då har hjärtat då redan tagit så mycket skada så att våra läkemedel har bara en minimal effekt eller ingen alls.
Men då vill man ju veta, hur vet man att man har hjärtsvikt då?
Det vanligaste symptomet på hjärtsvikt är andnöd. Sen när hjärtsvikten börjar bli lite mer grav så blir det ju mer och mer andnöd och man kan inte göra någonting till slut, utan man redan i viloläge så har man för svårt att få luft, och då man börjar samla på sig vätska i kroppen, för kroppen orkar inte med att hålla undan vätskan, utan det ansamlas i kroppen och så blir man svullen om benen, man kan bli svullen på många ställen i kroppen, det samlar på sig vätska i lungor, i lungsäckar och i mage och allting. Men då är vi oftast långt, långt gångna på den här hjärtsviktsskalan, så de flesta kommer mycket, mycket tidigare. Problemet är att andnöd och trötthet är ju oerhört vanliga symptom nästan vid alla typer av sjukdomar som vi drabbas av. Så att man måste liksom ha en strategi för att kunna skilja de som möjligen har hjärtsvikt från de som kanske är drabbade av en lungsjukdom eller har någon annan typ av sjukdom som gör att de har samma symptom.
Går folk för sällan till läkaren, tycker du, när man har sådana här symptom?
Ja, det förekommer ju förstås, men inte i allmänhet, det tror jag inte. Utan jag tror att det är en kombination det här, alltid av att man kanske kommer för sent eller man berättar om sina besvär kanske på ett sätt som inte alltid är så lätt att finna, så att säga, kärnan i det egentligen. Det är ju inte de till nytta då som har svårt att berätta om sina besvär, att man där ska säga komma rätt från början. Men sen är det ju upp till oss, alltså, som läkare då, att förstå det här och att kunna ta och göra ta de prov, undersöka först förstås och lyssna på hjärta och så vidare. Man tar EKG, man tar vissa blodprover, man kanske röntgar lungorna och gör några lungfunktionstest, och man sen går man vidare och gör ultraljud av hjärta och sånt där, beroende på vilka fynd man gör. Det här med andnöd, det är en oerhört komplex grupp som kan ha massor med olika orsaker, men med genom ett systematiskt letande och uteslutande av vissa saker så brukar man ofta komma rätt, men ibland är det fruktansvärt förrädiskt. Den undersökningen som verkligen visar om man har hjärtsvikt eller inte, det är ultraljud av hjärtat. Vi gör ultraljudsundersökningar, alltså tusentals i Norrbotten varje år. Och det är jätteviktigt att vi hittar de som har en hjärtsvikt. För om vi inte hittar dem så löper man väldigt mycket högre risk att drabbas av en försämring. Vilket i sin tur leder till en klart ökad dödlighet. Vi tar alltid ett EKG, ett fullständigt normalt EKG brukar med stor sannolikhet utesluta att man har en hjärtsvikt. Vi tar blodprover för att det finns vissa blodprover som kan antyda om vi har hjärtsvikt, men ett väldigt, väldigt lågt värde av det här provet som kallas då NT-proBNP. Det talar starkt emot att det, den andnöd som du är drabbad av är orsakad av hjärtsvikt. Utan då får man gå vidare många gånger till och titta på lungorna eller andra orsaker till att varför man kan ha andnöd. När vi ställer diagnosen så tittar vi efter om det finns något fel på klaffarna. Ibland är det så att man har en dålig klaff som måste åtgärdas. Ofta kan man ju inte åtgärda klafffel med hjälp av medicin, utan det kan vara så att man måste utredas för eventuell operation av hjärtats klaffar. Ibland så kan man vara drabbad av kanske infektionssjukdomar, virusinfektioner och liknande som har gjort att hjärtat har drabbats av en svår hjärtsvikt. Jag har varit med om människor som har varit på gränsen till att då bli hjärttransplanterade för att de har blivit så otroligt dåliga i sitt hjärta. Men så har vi fått in alla mediciner som man ska ge. Och idag kan man inte se att de har haft något fel på sitt hjärta överhuvudtaget. Alltså. Men så har jag också förstås träffat de som är precis i samma situation, men där det har gått helt åt andra hållet. Det är svårt att veta exakt vilken väg som det kommer att ta, men det är oerhört viktigt att förstå att den medicinering som vi kan ge är jättebra många gånger. Och har man ett historiskt perspektiv på det här så förstår man ju idag hur enormt mycket bättre vi behandlar idag de som är drabbade jämfört med hur det var tidigare. Det är ju en sällsynthet idag att människor kommer in med grav hjärtsvikt på våra akutmottagningar med massor med vätska i lungorna, med våldsamt svår andnöd och dödsångest på grund av det. Det var ju vanligt när jag började. Men det är väldigt ovanligt idag. Det är klart det förekommer. Det är ju inte någonting som man förväntar sig. Det förväntar man sig nästan alltid när jag jobbade tidigare. Var ung så att säga. Då var det ju väldigt vanligt. Men så är det ju inte nu längre. Det kan vara väldigt svårt att hitta orsaken till varför just du är drabbad. Ibland är det uppenbart. Ibland är det mycket svårare att hitta någonting. Grundbehandlingen är i praktiken alltid densamma när det gäller de hjärtstärkande läkemedlen. Och det är fyra olika läkemedelstyper som vi försöker få in. Det är viktigare att få in fyra olika läkemedelstyper i låg dos jämfört med ett läkemedel i hög dos. För att det är komplexa tillstånd det här. Och då, jag brukar säga att maten blir bättre om man har lite fler ingredienser än enda. Visst, potatis är ju bra, men det kan vara bra om man har någonting till potatisen också. Och bara potatis, det skämmer. Men en potatis och lite grann runt omkring så blir maträtten bättre anordnad. Och så är det med hjärtsviktsbehandlingen också. Att det är hellre lite av flera olika saker jämfört med att man bara har ett enda. Att man inte lägger bara potatis här, så att säga. Om vi säger så. Vad är det för risker med det här? Ja, ibland så kvarstår en del risker också med hjärtsvikten ändå. Att det finns en ökad risk för att man ska dö. Och vissa kommer då att bli erbjudna att få såna här hjärtstartare som man sätter in som pacemaker under huden. Bara för att det finns en ökad risk att man får plötsligt hjärtstillestånd. Alltså man får det som ett flimmer på hjärtat, ett kammaflimmer då heter det, som gör att man kan falla ihop omedelbart. Och om man kommer ihåg hur det såg ut, den här danska fotbollsspelaren som spelade fotboll på, när det var EM var det väl. Man spelade mot Finland då och så plötsligt, han spelade där och springer och grejer. Så tar han emot bollen och så bara från en sekund till en annan så faller han i död ner. Det är ju det som sker. Och det här kan man ju inte förebygga då på annat sätt än att hos en del sätta in sådana här hjärtstartare under huden. Så om de upptäcker då att man får en livshotande hjärtrusning så levererar de då en sån här elektrisk chock som gör att man överlever det. Och det, sådana följer ju bland annat jag upp på mottagningen. Och det händer ju inte allt så sällan att vid kontroller så upptäcker vi att den här personen har ju faktiskt haft ett flimmer på hjärtat och skulle varit död om inte de haft den här apparaten. Och så frågar man att men var det? Jo, har du inte känt någonting? Jo, säger de där. Jo, men det var någonting här för 3 månader sedan. Det kändes lite konstigt sådär. Och så, ja, men det gick ju över så att jaha. Det är lite fascinerande och lite rörande ibland också att tekniken har kommit så långt att en del knappt märker att det har hänt någonting. Men de skulle ha varit döda om de inte skulle ha haft den här hjälpen. Och det tycker jag är ett tecken på god och lyckad vård.
Reporter i inslaget var Eva-Marie Svensson från Insyn, Norrbottens taltidning.